God afton ungdomar och välkomna till den här live-inspelningen av podden Snedtänkt för Sveriges Radio. Jag tänkte vi skulle inleda med en grej som jag har snott från en annan podd som heter Måndag och som görs i Malmö av olika kamrater till mig som inte har min inkomst och som kanske därför skulle må bra av att bli lite uppmärksammade så här i Sveriges Radio. De gör nämligen alltid så här att de sänder live från den absolut sunkigaste pizzerian i hela Malmö. Och så säger de alltid så här: vi glömde ta med oss signaturen den här gången, så att ni får fejka att ni får höra signaturen, och så klipper vi in den i efterhand. Så vi gör så, vi gör likadant som i podden Måndag, att när jag säger signatur så jublar ni som dårar, för då låtsas ni att ni hör en människa som sjunger lite falskt snedtänkt. Okej, är ni beredda? 1, 2, 3. Kom igen! Signatur!
Sveriges Radio.
Ja, gott folk. Vi är alltså i Lunds stadspark. Och vi som är här, det är alla ni som jag inte vet exakt vad ni heter. Men så är det framförallt Tony Rodin. Välkommen hit.
Tack så mycket. Jag vet vad flera heter här.
Ja, det vet säkert jag också. Jag tar av glasögonen för att slippa se dem i ögonen. Tony, du är... Ja, vad står det på ditt visitkort?
Tusenkonstnär, ja. Levnadskonstnär, cirkuskonferensier, ja. Skådespelare, hovslagare.
Är du tusenkonstnär plus det här andra? Innebär det då att du är 1003 konstnär?
Ja, precis.
Jag kommer ihåg den här barn-tv-serien Ville, Valle och Victor som gick på 70-talet. Mm. Med Anders Linder och Jörgen Lantz och Hans Wigren.
Det var en som gillade det.
Jag hörde det. De har nämnts tidigare i den här podden. Men där i alla fall, Ville är de 1000 konstnärs mästare. Men Valle är de 999 konstnärs mästare, för han kan inte vifta på öronen.
Nej.
Det var apropå 1000 konstnärer. Ja, du är cirkuskonferensier och hovslagare, precis. Men framförallt det jag känner dig som och det snedtänkt lyssnare känner dig som, det är ju mannen som dels vet allting om cirkus och dels är släkt med alla som har haft någonting med cirkus att göra.
Ja, alltså jag vet ju väldigt mycket om min egen familjs cirkus. Ja. Jag har mest koncentrerat mig på vetande kring den, men sen har det slunkit med mycket annat som strövetande från omkringliggande områden.
Ja, och familjen Rodin är en ganska stor familj som har varit i cirkusbranschen sen
1899, men i showbusiness sen 1862.
Precis, så det finns en hel del att veta bara om den familjen.
Ja, det finns det.
Ja, precis. Vi ska inte specifikt prata om cirkus idag, utan vi ska prata om en sorts en sorts kusin till cirkusen, kan man kanske säga. Mm. Cirkusens fattiga kusin från landet, rätt av. Freakshow.
Mm. Det är ett minfält.
Ja, så det är väldigt spännande att se hur söndersprängda våra fötter kommer att bli.
Ja, precis. Därför att det är ju naturligtvis känsligt i dessa dagar, men... Jag skulle vilja hävda att om man ser på freakshowen, eller så som vi här i Europa har aldrig kallat det för freakshow, utan förevisning av abnormiteter eller kuriosa, så har man liksom på den tiden fanns ju inget socialt skyddsnät. Det fanns ju inte de möjligheterna för folk att livnära sig om de var sjuka eller på något sätt förhindrade att leva ett normalt liv. Utan det var fattighuset. Eller om man hade rika föräldrar, kanske någon obehaglig institution. Eller också att förevisa sig för pengar och visa upp sitt handikapp om det var tillräckligt spännande och exotiskt.
Ja, för det krävdes att det var ett spektakulärt handikapp.
Ja, det gjorde det.
Ja. Freakshow sa man inte här, utan man pratade om kuriositeter.
Ja, det är mer i Amerika man kallar det för freakshow, sideshow.
Ja, varför kallas det för sideshow?
Därför att det var förekom aldrig liksom i egen form, utan det var en sidoshow för en cirkus eller på ett tivoli, så att det var aldrig någon freakshow egentligen som reste alldeles för sig själv.
Och det var en sidoverksamhet, det indikerar lite grann att det var lite mer skuggsideverksamhet.
Nej, var för publiken att ha någonting att titta på under insläppet innan föreställningen började och i pausen, så som till exempel djurförevisning och den här sideshowen, freakshowen. Det var ju svårt att göra en helaftonsföreställning i en freakshow, utan det var ju liksom kortare uppvisningar.
Och vad var det då för sorts figurer, artister som visades upp på en freakshow?
Det var ju naturligtvis skäggiga damer. Mm. Och det var ju jättar och små kortvuxna.
Ja, just det. Så, ja. Som det heter idag.
Som det heter idag, ja.
Då för tiden, kan vi bara säga, för det är lite intressant, det här med den här sortens diskussioner, vad är det nu vi kallar dem idag och så. Sådana diskussioner har ju alltid förts, för man har ju alltid bytt ut beteckningar och så, när en gammal beteckning har plötsligt förvandlats till någonting nedsättande, eller kanske redan från början haft en nedsättande klang, så har man bytt ut successivt. Men på 90-talet så skrevs något som heter Myggans nöjeslexikon. Det är 14 band som en nöjesdoktor, Sveriges enda doktor i nöjeshistoria, Uno Myggan Eriksson, satt ihop. Och det är början på 90-talet, och han skriver helt oreflekterat. Han problematiserar inte detta, utan han menar att det är viktigt, menar han, att man skiljer på dvärgar och lilliputtar. Det var liksom en beteckning han helt oreflekterat använder fortfarande i början av 1990-talet. Mm. Och nu har jag liksom sagt de här bägge orden, och ni får liksom höra dem inom citattecken hela tiden. För att traditionellt så har det funnits en skillnad mellan dvärgar och lilleputtar.
Ur ett showbusiness-perspektiv finns det ju en stor skillnad. Dvärgar, vad vi kallar dvärgar, det är ju människor med en normal lång torso men med korta lemmar. Men en lilleputt, det är helt enkelt en människa i miniatyr.
Skalenlig, så att säga.
Ja, skalenlig, ja. Fast i miniatyr. Och som har en ljus röst, de får aldrig den här mörka rösten. Plus att det finns hela familjer, det finns hela cirkusar som bara består av lilleputaner, lilleputtar. Som gör alla traditionella nummer, men alla är så här små och bor i små vagnar. Det är naturligtvis också för att det ska bli attraktivare att gå och titta på deras föreställning. Men allting i miniatyr.
Och på 1920-talet så har ju Liseberg, som många av er säkert har varit på, det är ett stort stad som heter Göteborg på svenska västkusten. De har någonting som heter Lilleputtland. Där då, det finns alltså små minihus och små minigator och små minicyklar, och där bor det då så kallade lilleputtar som äter minimorötter. Och så gjordes det olika sorters spektakulära arrangemang. De kanske gifte sig, så det var liksom en liten präst som vigde ett par och sånt där. Och det här gick ju liksom hela det Göteborg som rörde sig och tittade på 20-talet, och det var... Efter vad jag förstår, som tämligen okontroversiellt då. Även den stora revykungen Ernst Rolf, som i sina föreställningar inte bara ägnar sig åt kupletter. Han älskade också det spektakulära. Han hade gärna liksom sådär balletter med 40 flickor och sånt. Men han fick också på någon av sina revyer med sig ett gäng lilleputtar. Mm. Mm. Så det var liksom en etablerad del av nöjesvärlden.
Absolut.
Då pratar vi 20-tal. Mm. Mm.
Men även på den tiden, även om vi talar går ända tillbaka till mitten av 1800-talet när det började dyka upp de här attraktionerna, så har det alltid varit kontroversiellt. Det har alltid funnits de som har förfasat sig över det, och därför var man liksom tvungen att linda in det lite grann i ett vetenskapligt koncept. Man hade någon slags vilja då att utbilda människor, att de skulle få någon slags intressant vetenskapligt utav att titta på dessa, liksom anatomiskt eller medicinskt.
Så. Och faktum är att det var väl inte alltid bara hittepå. Alltså det var väl också intressant anatomiskt många gånger.
Absolut.
Och när jag växte upp här i Lund, jag sen flyttade jag till Eslöv visserligen, men det var fortfarande ganska nära att åka hit, och gick med på Zoologiska museet, och där fanns det också, där fanns ju lite någon trebent anka och sånt. Det var ju, kanske det vi tyckte var intressant. Mm.
Men
titta, det var inte lika spännande med grankottarna och sånt som också, ja. Stenarna och så.
Precis.
Brydde vi oss mindre om.
Men om vi går hoppar raskt in på ämnet Julia Pastrana.
Okej, alla vet såklart vem Julia Pastrana är, så det tarvar ingen bakgrunds.
Julia Pastrana,
jag kan berätta,
om det är någon mot förmodan som inte vet om Julia Pastrana är, så kan jag berätta att det var en mexikansk kvinna ur Peyote-stammen som var född i början på 1800-talet, jag tror 1811 eller någonting sådant, som hade, dels hade hon, var hon väldigt liten, och så hade hon tjock päls på hela kroppen, och så hade hon någonting fel med tandköttet, så att hon hade ett bett som såg ut nästan som en apas. Och hon upptäcktes då utav en amerikansk impresario som hette Theodore Lent. Och han började att resa runt och förevisa henne. Men hon blev ju hela tiden undersökt utav vetenskapsmän som hävdade med bestämdhet att hon var en korsning mellan människa och orangutang.
Ja, just det.
De trodde det, men det var ju naturligtvis inte, utan det var ju sjukdomar som hon hade som inte jag kan namnet på.
Nej, Julia Pastrana och Theodor Lent har faktiskt nämnts i Snedtänk tidigare. Det är en oerhört fascinerande historia som vi skulle kunna bena upp lite grann. Ja. Det, för han är inte bara hennes impresario, han gifter sig också med henne.
Ja, därför att när hon tröttnade på att åka runt och förevisa sig, och det var ju också mött med fas överallt hon kom. Hon fick ju bara, alltså, hon var inte glad för det själv, och publiken fasade ju för, och hon såg ju skrämmande ut. Så hon ville åka hem till sin stam igen, men då gifte han sig med henne och gjorde henne med barn för att hon skulle stanna hos honom så han skulle kunna fortsätta att resa med henne.
När hon, och sedan, detta barn blev väl också pälsbeklätt?
Hade samma syndrom, ja.
Ja.
Och plus att barnet inte klarade förlossningen utan dog. Och det gjorde Julia också ett par dagar efter. Och då gjorde den gode Theodor Lent så att han lät stoppa upp sin hustru och fortsatte att turnera med henne.
Som jag tror de flesta av oss hade gjort i det läget. Det är ju en oerhört hypotetisk situation att tänka sig in i. Vad hade jag gjort om detta hade hänt mig?
Ja.
Nej, det är ju såklart fullkomligt bizarrt på alla sätt och vis. Man ska inte hålla på alltid och döma folk för vad de gjort i historien och så. Alla är ju barn av sin tid och alla har gjort vad de har behövt vid det läget kanske. Men just Theodor Lent, han verkar inte helt sympatisk.
Nej, han verkar inte helt sympatisk.
Det är svårt att hitta sympati när man läser om honom.
Sen hittade han en ny hustru som man kallade för Senora Pastrana och påstod vara Julias syster, men hon var bara en helt vanlig skäggig dam, men det fick folk köpa.
En helt vanlig skäggig dam?
En helt vanlig skäggig dam. De, som det går 13 på dussinet.
Ja, men det är roligt. Alltså, skäggiga damen känner vi alla igen, för att vi har ju läst om skäggiga damen i sånt som Bombi Bitt och Rasmus Pontus och Toker och den här danska boken Albert i Kalleby. Alltså det fanns en sorts skildringar av marknader som finns i skönlitteraturen. Där skäggiga damen alltid är ett stående inslag.
Ja, ja.
Jag har aldrig sett en skäggig dam.
Inte jag heller, men alltså, de var rätt så vanliga förr, men man kan tänka sig att idag när deras attraktionskraft har falnat lite grann, att sådana som har den skäggväxten kanske rakar sig.
Det kan man tänka sig.
Ja.
Ja.
Men det finns säkert de som har det.
Ja, man ser dem ju sällan på gatorna, och det tänker jag, det gjorde man kanske inte då heller.
Nej.
Utan hade man det här syndromet så fanns det väl alltid impresarier som hittade en.
Ja, men lite grann av det här att uppträda som abnormitet eller freak var ju det att man fick ju aldrig visa sig privat. Alltså min farfar Brasiliak. Han hade en lokal på Jakobsgatan mellan 1925 och 1932 som han kallade för Barnum Show. Och där förevisade han abnormiteter. Han hade en herre som hette Lionel som hade tjock päls på hela kroppen. Kallades för lejonmänniskan Lionel. Han hade en ormkvinna Kleopatra som hade ormfjäll på hela kroppen. Han hade världens största...
Var det ormfjäll?
Nej. Nej, det var ju naturligtvis någon svårartad psoriasis utbrott som hon hade. Men tillräckligt bra för att hon skulle kunna sälja sig som Kleopatra.
Ja.
Och så hade han jättar, flera olika jättar och tjocka damer och allt detta. Och så hade han svältkonstnären Sidi Hassan som skulle svälta 40 dagar och 40 nätter i en glasbur. Och en gång i veckan gick polis och bröt sigillet, släppte in en läkare som läkarundersökte honom. Satte in en ny back med vischervatten, en limpa cigaretter, för det var allt han fick konsumera. Sen låstes han in igen. Och till att börja
med... Han hade ställt upp på det här, vill jag bara snabbt...
Ja.
Det var...
Ja, ja, ja.
Han hade skrivit på ett kontrakt och så. Det var inte ett straff.
Nej, nej, nej. Han levde på detta.
Ja.
Sen åt han upp sig, så åkte han till en annan stor stad i Europa och gjorde samma sak där.
Hur märker man det att det här är en egenskap man har? Jag är en sån som kan leva utan mat i 40 dagar. Hur upptäcker man den talangen hos sig själv?
Ja, jag vet inte.
Nej.
Man tycker väl att det är tillräckligt att röka ger tillräcklig tillfredsställelse och dricka vischevatten. Och så man tycker man det är goda slantar där i slutet.
Ja, ja, precis. Jo, jag antar att det fanns en morot på det sättet.
Ja, precis. Men sen så, naturligtvis är det så att de första 2-3 dagarna så är det ingen som vill komma och titta på en. Men sen efterhand så man blir magrad.
Alltså en kille som sitter och dricker vischevatten i en glasbur. Alltså vi idag i Sveriges Radio har vi något som heter Musikhjälpen. Det är ungefär samma idé.
Ja, ja, det är det.
Så att, säg inte det. De sitter där bara i 6 dagar.
Ja. Men sen efterhand så blir man ju mer och mer spännande att titta på när man blir mager och eländer. Men när han var hos Brasiliak på Barnrumshow så var det så att sista dagen när han skulle kravlas ur sin glasbur, då hade hans hustru och impresario tagit hela kassan och stuckit. Ja, så det kan vara hårt i showbusiness.
Man kan tänka sig att han blev lite bitter.
Jag tror han blev bitter då, men han fick då nya friska tag.
Ja, just det. Preparera sig för 40,
yes, 40 dagar till.
Du, ja, men det här var din farfar Brazil Jack. Honom har du pratat om.
Men vad jag skulle säga är att dessa attraktioner fick naturligtvis inte visa sig privat ute på gatorna, för då försvann ju hela attraktionskraften. Det var ingen som skulle köpa biljetter och gå och titta på dem. Men för övrigt var det ju så att dessa, som vi sa innan, att antingen var det ju fattighuset eller också var det detta. Men det var ju stora stjärnor, de hade ju fantastiska, alltså många av dem som hade stora gager och en impresario och reste runt i Europas huvudstäder och visade upp sig. Så det var ju inte på så sätt att de var föraktade liksom. I branschen var de ju högt aktade artister.
Ja, ute på gatan så kunde det nog hända att de skrämde en och annan. Och skrämda människor kan ju lätt bli aggressiva och sådär. Så jag kan mycket väl tänka mig att de många gånger var utsatta när de gick runt på gatorna. Men i cirkusens hank och stör, där fanns det någon sorts tryggt rum.
Ja, det var de respekterade medarbetare. Det var ingen som tyckte det konstigt på dem överhuvudtaget.
Men du, jag vill tillbaka lite grann här. Du nämnde din farfar, Brazil Jack. Honom har du pratat om tidigare i Snedtänk. Det finns två väldigt, väldigt matiga program där Tony skummar bara grädden av allt som finns och berättar om familjen Rodin. Men hans... den här föreställningen han hade, det som kallades då,
var
det?
Barnum-show.
Ja, och varför kallades det för Barnum-show?
Därför att hans stora idol var ju naturligtvis P.T. Barnum.
Men han kände inte honom.
Nej.
De hade inget som helst utbyte, utan han hade bara snott hans namn till.
Ja, han var ju reklamens fader, P.T. Barnum. Och min farfar brukade säga så här att har jag 100 kronor så lägger jag 90 på reklam.
Och det var någonting han hade lite grann då snappat upp hos
kanske man hos PT. Han älskade att göra stort väsen av sig och sina affärer och var mycket, mycket skicklig på det. Han har ju varit kallad också för Sveriges Barnum.
Ja, just det. Räknar vi med att alla människor vet vem Barnum var?
Det var ju den stora amerikanska cirkuskungen P.T. Barnum som var den som för det första uppfann tremanerscirkusen i USA och som dessutom var, som sagt, var den moderna reklamens fader.
Ja, det tror jag är nästan ännu mer betydelsefullt än trämanege.
Ja, inte trämanege, trämanege.
Tre?
Ja, trämaneger.
Men hur svårt är det att uppfinna? Här är en manege, jag lägger till två till.
Ja, mångfalden, det stora, det pampiga.
Ja, okej. Okay. Ja. Jag tyckte trämanege var ungefär lika avancerat.
Ja, nej.
Nåväl, nej, men den moderna reklamens fader skulle jag nog ändå spontant känna att det kanske har haft ännu större betydelse.
Ja, absolut.
Och han hade någon sorts cirkus, men han hade ju också, och väl främst, ett museum på Manhattan.
Först hade han Great American Museum på Manhattan, ja. Där han visade också väldigt mycket abnormiteter och naturligtvis vanliga fantastiska museiföremål. Men även bluffföremål som det här, till exempel The Fiji Mermaid. Han hade köpt någon liten hopskrumpen historia som såg ut som en fisk bak till med någon slags obestämbart djur fram till som han påstod var en mermaid, alltså en sjöjungfru som hade upphittats i Fiji utav fiskare där.
Ja, just det. Men sen var det ganska mycket så här blåvalskelett och sånt han hade. Allting som var stort och spektakulärt och maffigt.
Ja.
Och så kunde det vara så där viktigt med med källkritik.
Ja, det var inte så viktigt.
Det tog vi alltid i andra hand.
Ja. Men han hade ju sin också att plocka fram stora attraktioner och göra ganska ordinära nummer till stora attraktioner genom sitt sinne att göra reklam. Så till exempel när han tog dit den svenska sopranen Jenny Lind. På den tiden fanns det ju inga radioapparater eller inspelad musik, så det var ju ingen människa hade ju möjlighet att höra hur bra hon kunde sjunga, och han visste inte heller det. Men han tog över henne till Amerika, kallade henne för den svenska näktergalen, gav henne det största gage som någonsin har utdelats till någon. Och på det sättet lyckades han blåsa upp förväntningarna så pass mycket så att hon blev en fullständig sensation i USA. Och samma med de här Chang och Eng, de ursprungliga siamesiska tvillingarna.
Chang och Eng, de var alltså från Siam, ja. Thailand. Det är därifrån, ja, begreppet siamesisk tvilling kom. Och det, ja, var de två som var de första.
De var stora attraktioner hos barnen. Och de blev så berömda och tjänade så mycket pengar så att när de pensionerade sig så kunde de köpa en plantage i södern, en bomullsplantage, komplett med slavar och allt.
Så bra.
Ja. De gifte sig med varsin hustru och de fick stora familjer båda två. Men de bodde i hus med ett par kilometers avstånd ifrån varandra. Och så bodde de 8 dagar hos Chang och 8 dagar hos Eng. Och då fick den andra bara hänga på och liksom vara mer eller mindre som ett bihang.
Ja, men det finns någonting vackert i den här historien.
Ja. Men det värsta var att de kunde inte med varandra.
De hade barn och så.
De hade barn båda två, ja.
Och vet, ja, vi hur de barnen blev till?
Ja, men den andra fick väl liksom hålla en låg profil bak i sängkanten och ligga medan hans brorsa...
Jag lovar att jag blundar nu.
Ja.
Ja, okej. Okay.
Det värsta var att de kunde inte med varandra för att den ena var en hygglig prick. Väldigt sympatisk och...
Ja, okej. Okay.
Han var sympatisk och trevlig och en stor humanist och intresserad av litteratur och poesi. Och den andra var rent ut sagt en jävla drummel. Så de kunde inte med varandra.
Nej.
Nej.
Så var det med Chang och Eng.
Men ja, de
byggde upp sin förmögenhet genom att åka runt med, ja, Pity Barnums, ja, cirkus.
Ja, precis. Inte hans cirkus.
Utan var de attraktioner på hans museum?
Ja, på hans museum var de stora attraktionerna.
Ja, för även museet rymde en massa levande akter.
Ja, ja. Oh, ja, ja. Det var mycket uppträdande och mycket akter. Det är till och med en bassäng med hajar där i museet. Men han hade otur med det museet, för det brann ju ner 3 gånger alltihopa. Han fick börja om sina nya samlingar och samla på sig. Men han var duktig på det.
Ja, han lyckades ändå 3 gånger att hitta lite nya sjöjungfruskelett och så. Det är ju inte,
nej,
det är inte fyska.
Nej.
Det får man leta rätt noga ju, normalt. Mm. För att hitta ett, tänker jag. Ja. Ja, men detta om Pity Barnum som alltså haft ett, får man säga, oerhört inflytande på all showbiz efter honom.
Ja, ja,
mer eller, alltså, även om alla kanske inte har varit medvetna om det, så har vi alla någon gång på något sätt gått lite grann i hans fotspår.
Ja, ja, ja.
Eller gått på den väg som han har krattat.
Absolut. Och han var ju den mannen som myntade uttrycket: vill man underhålla folk så är det bra att ha en elefant.
Det är ett skitbra uttryck. Som jag tror vi alla tar till i trängda lägen. Alltså det var han som myntade det uttrycket. Ja. Pity Barnum i sin tur, han inspirerade din farfar Basil Jack.
Väldigt mycket.
Ja. Mm.
Så pass mycket så han döpte en av sina döttrar till Barnum. Margareta Barnum
Jack, nej, Barnum, ja, Rodin.
Margareta Barnum Rodin.
Ja, mm, ja, det är ett fint namn. Mm. Funkar.
Men
varför, vet vi varför han valde att låta just en av sina döttrar ha namnet Barnum?
Nej, det vet jag inte.
Nej.
Tyckte väl att det var ett flicknamn.
För att han fick väl lite söner också?
Ja, han fick många söner.
Ja.
Tre flickor och 9 pojkar.
Ja. Mm. Men han sparade ändå det här Barnum till...
Ja, han tyckte det var ett flicknamn.
Ja, nej, men... Mm. Jag kan egentligen inte säga emot. Snedtänkt. Nåväl, vad vi egentligen höll på med, jag vet inte om du minns det här, men vi pratade ju om Julia Pastrana.
Ja.
Och just den här så kallade apkvinnan då, som blev uppstoppad av sin man
Theodor
Lent. Ja. För att den här historien, den här figur, alltså vad ska vi kalla den här uppstoppade människan, blev ju sen också en marknadsattraktion som skickades runt i världen och visades upp.
I många, många år. Alltså hon dog ju 1860.
Ja.
Alltså först var det ju hans nya hustru, Senora, som tog över när han dog, ärvde henne och fortsatte själv att dels visa sitt eget skägg och så dels visa sin makes ex-hustru. Men sen sålde hon Julia vidare och så småningom hamnade Julia hos en norsk tivoliägare som heter Hans Jägerlund. Och blev attraktion i hans resande kuriosa kabinett på Tivolit där.
Och detta var i slutet på 40-talet.
På 40-talet, ja. Och sedan magasinerades hon väl där. Och så var det så här att min farbror Trolle, som var artistchef på Ringling Brothers Barnum & Bailey i USA, blev kontaktad av en samlare, en amerikansk samlare, som hade hört talas om att Julia fanns i Skandinavien. Och då bad Trolle min pappa Teddy att han skulle försöka undersöka det där. Så pappa satte helt enkelt in en annons i Dagens Nyheter, nu är vi på 1970. Det annonsen lyder så här: Mumie efterlyses. Mumien efter Julia Pastrana efterlyses. Och det var inte mycket mer än så ett telefonnummer. Och då fick han genast, naturligtvis först pressen fick ju se detta och blev intresserad, vad är det här för någonting? Och då berättade pappa detta om den amerikanska miljonären som... Och detta kom då till Hans Jägerlunds öron och han kontaktade pappa och berättade, jag som har Julia Pastrana. Men nu ville inte han acceptera det budet som låg på 10 000 kronor, alltså 1 000 dollar för det här. Det tyckte han var alldeles för dåligt. Men då fick plötsligt min pappa, som inte alls var i den businessen och visa upp abnormiteter, förutom att när han var liten en gång så hade han på en marknad köpt en fyrbent höna. Som han skulle ha som lite business för sig själv. Och Brasiliak var väldigt stolt över sin son som hade hittat den här hönan. Men hur som helst, plötsligt, när pappa var ju på den tiden balettchef här på Malmö Stadsteater, så fick han för sig att, men vi ska ju visa upp Julia Pastrana naturligtvis. Så han hyrde en lokal på Valand City i Malmö och trodde att det skulle vara intressant för folk att titta på den här mumien som han hade hört talas om hela sitt liv. Men det blev ju naturligtvis ett bakslag där, för att folk tyckte, förfasade sig över detta och tyckte att, men låt flickan vila i frid, begrav henne och vi håller inte på att exploatera henne. Och det blev ju en chock för min pappa, så att de hade ju tänkt åka på turné med henne i Sverige. Men han la ju ner businessen omedelbart och hon fick åka tillbaka till Hans Jägerlund.
Redan på 70-talet betraktades det som oetiskt att åka runt med uppstoppade människor.
Ja, det, tänk va?
Ja. Mm. Tänk. Jag vet att jag pratade om det en gång när jag jobbade på Sveriges Radio Malmöhus, så pratade jag om Julia Pastrana, för jag hade hittat den här historien i Myggans nöjeslexikon där han skriver helt utan vad ska man säga, utan åthäver, så bara berättar han om det här som ett av många. Man läser Myggans nöjeslexikon, Carl Gustav Lindstedt, Sten-Åke Cederhök, apkvinnan, alltså det. För Uno Myggan var det bara en attraktion bland många. Han problematiserar inte så mycket att det här är som oerhört oetiska som ju finns i, nej, den här historien.
Och det var
så
det min pappa historien inte heller gjorde. Nej. Det var precis det min. Han reflekterade inte över att det skulle vara så. Men så fort han fick den responsen, då insåg han ju liksom att hoppsan.
Ja, just det. Så här kanske man inte gör.
Ja,
det här kanske betraktas som fel. Och hamnar hon i Norge igen och sen så, och det här tar ju inte slut den här historien, för att sen hittar man ju, jag tror det börjar med att man hittar hennes arm ute på en åker.
Alltså det blev, han magasinerade henne tillsammans med andra kuriositeter som han hade, och så blev det ett inbrott i det här magasinet där man fick tag på Julia Pastrana. Jag kommer ihåg henne, för jag har ju sett henne. Hon stod i en bärstol med en vackert utsida bärstol med glas så här, och där stod hon var inte längre än så här kanske, och så på en pedestal.
Det är radio, Tony, så ungefär hur högt?
Ja, det är radio, det är radio. Ja, men 1,30, låt oss säga 1,30, 1,40 kanske. Ja. Och så vid sidan av henne på en pedestal stod den lilla nyfödda gossebarnet som också hade blivit uppstoppad och stod där. Men då hade de varit inbrott och de hade stulit de här två mumierna, och först hittade de inte dem, men sen hittade de ut i något dike någonstans, och sidenklänningen var söndersliten och en arm var avsliten.
Ja, man undrar om de där inbrottstjuvarna förstod vad det var de hade stulit.
Ja.
Ja. Hur som helst, och sen så hamnar hon på Rättsmedicinskt institut i Norge, vill jag minnas. Och på något vis så kommer den här historien till en mexikansk kvinnas kännedom. Hon kanske också läser Myggans nöjeslexikon, vad vet jag. Och det här är bara några år sedan som hon började driva Julia Pastranas fall på internet, och som en stor kampanj där väldigt många människor internationellt engagerar sig för att ge denna kvinna en värdig begravning då 150 år någonting efter hennes död. En oerhört bizarr, märklig, absurd och tragisk historia som dock har ett lite förhållandevis lyckligt slut.
Hon fick i alla fall hamna i jorden till sist 2013.
Och det är i Mexiko.
Efter att ha turnerat i 200 år.
Ja, precis, mätt av år kunde hon äntligen få vila. Ja, detta om Julia Pastrana som ju alltså även för att som tillhör freakshow-världen var som ett extremfall, får man väl ändå säga.
Det var ju ingen solskenshistoria precis.
Nej, precis. Men det finns väl lite solskenshistoria?
Finns solskenshistoria, för att som jag sa innan, dessa människor tjänade ju bra med pengar och gjorde stor karriär. Och det finns till exempel ett exempel, en flicka som heter Myrtle Corbin, som hade, hon var väldigt söt och vacker flicka. Hon hade bara en sak som var lite märklig så här vid första åsynen, för att hon hade en tvillingssyster vars underkropp och två ben stack ut ifrån hennes underkropp.
Ja, det är alltså, ovanligt.
Ja, det är lite ovanligt sådär. Det kom lite plötsligt på henne. Hon hade alltså fyra ben. Men hon blev en stor attraktion först också hos Barnum och sen på Coney Island och sen runt på olika tivolin och cirkus sideshower. Men hon var glad och positiv flicka och söt, och hon gifte sig med en kille från Kentucky och drog sig så småningom tillbaka. Hon tjänade som mest $450 i veckan, och det var bra pengar, och hon hade som sagt var fyra ben och två stycken fullt fungerande reproduktions vad heter det, organ.
Jag tror vi alla förstår vad du menar.
Och hennes man utnyttjade detta till fullo, så att hon fick fem stycken barn, tre stycken ur sin egen vagina och två stycken ur sin systers vagina.
Det är väldigt udda.
Det är udda. Men hon tyckte barnen var förtjusande och...
Och barnen...
De var helt normala.
Ja, ja. För är det med den här kvinnan, var det så att det faktiskt finns vittnesmål från hennes föräldrar? Att när föräldrarna förstod hur mycket dottern tjänade,
ja,
att de försökte...
Då försökte de att föröka sig som kaniner och få ett par till sådana som skulle kunna vara ute och tjäna. Men det blev bara myrtel som de kunde... Som kunde dra nytta av det.
Ja, just det. Det måste vara ett extremt ovanligt syndrom. Alltså det här måste, alltså biologiskt vet jag inte hur det här förklaras. Men det måste vara lite grann samma som med det som heter siamesiska tvillingar. Som ju också är en sån grej. Alltså, siamesiska tvillingar har jag genom mitt liv sett ganska många skämt om. Jag tror, jag vill minnas i någon sån där basar eller revy man gjorde på fritids, några klädde ut sig till siamesiska tvillingar. Det har som alltid funnits som en sak som man har känt till, men det är väldigt få av oss som har sett några i verkligheten, knappt ens på bild. Det är ju inget särskilt vanligt fenomen. Alltså, ej heller inom freakshow-världen.
Alltså vad blir ännu mer vanligt då, därför nu för tiden kanske man försöker operera isär i görligaste mån.
Men de här Chang och Eng, de satt ihop i som var de så att säga de första, inte de första men de som gav namn åt fenomenet. De satt ihop i höft.
Alltså när de föddes så satt magarna ihop så här, och jag tror att de delade lever eller någonting, jag är inte riktigt säker. Men sen efterhand så gick de och de kunde inte med varandra, så de kanske så småningom fick de mera som en slang här som bara gick över.
Som en sorts tråd.
Ja, det ser ut som någon slags tarm eller någonting som gick över där från ena sidan till den andra.
Intressant.
Ja.
Det är en sån sak man sällan ser i Lund. Så här på 2010-talet. Jaha, vad har vi fler för öden som...
Alltså ett annat tragiskt öde är ju elefantmannen.
Ja.
Joseph Merrick.
Elefantmannen som det finns en film om gjord av den synnerligen respekterade så kallade kultregissören David Lynch. Ja. At first, you will want to turn away from him. Then, you may find him a silent, unresisting target for your ridicule. Stand up. Stand up! Turn around! Mister, why is your head so big, mister? Ett kuriosum om den filmen är ju för övrigt att den är producerad av Mel Brooks. Du tänker, alltså man har en liksom bild av vad Mel Brooks har gjort för filmer. Det våras för Riffen och Det våras för rymden. Och så. Man har också producerat Elefantmannen. Det är ett ganska udda inslag i hans CV.
Ja, efter en pjäs egentligen. För först var det en pjäs i London och New York. Men den visar ju då Elefantmannen liggande i en någon bur på lite halm och så ett köttben kastat till sig. Men naturligtvis var det inte så. Därför att han hade ju också en impresario, en agent och tjänade bra med pengar. Men han var ju född med något syndrom som inte jag vet vad det heter, som gjorde att han fick både knölar och konstiga hudflikar överallt. För när han var liten så såg han ganska normalt, men sen började det komma knölar och grejer. Och han arbetade ju som barn i någon industri, men så började hans ena arm växa alldeles kolossalt, så han kunde liksom inte pilla med det där längre. Plus att han hade haft oturen att springa och bryta benet när han var liten, som ingen hade brytt sig om, så hade det växt alldeles fel, så han kunde liksom inte gå. Men sen dog hans mamma och hans pappa gifte om sig, och den nya frun tyckte inte att han var söt eller bedårande på något vis, utan hon ville ha väck honom då. Och då hade han att välja på fattighuset eller också en granne där i närheten som heter Tom Norman, som hade en butik, men han visste att han hade ett förflutet i cirkus. Så han gick dit själv och föreslog till den här Norman att kan inte vi förevisa mig som en freak? Och då tyckte Norman att ja, men vi ska, oh ja, elefantmannen, vi kallar det elefantmannen, för vid det laget hade han fått väldigt mycket eländiga flikar och grejer. Så då började de att turnera med honom. Sen sålde den här Norman kontraktet till en österrikisk cirkusman, och han hamnade i Österrike och reste med Tivolin där, och det slutade med att österrikaren, precis som de hade gjort med svältkonstnären, tog alla pengarna och stack. Så då försökte han ta sig tillbaka till London. Han kunde inte vistas ute bland folk, för att folk blev ju alldeles, det blev ju kravaller där han kom, för han såg så hemskt ut. Men så tog han sig till sjukhuset och träffade den här läkaren som hette Frederick Treves. Mm-hmm. Som var faktiskt kallas för den engelska kirurgins fader. Han förbarmades över honom, så han fick bo resten av sitt liv där på London Hospital. Och han blev väldigt populär bland societén, därför att det blev populärt att gå och hälsa på honom och sitta och prata med honom. För jag antar att han hade fått någon slags märklig ödmjukhet utav hur livet hade behandlat honom efter alla lidande. Så att drottning Victoria var hälsade på honom och kungen. Och han fick ett väldigt god ålderdom, kan man säga, därför att han var så glad över alla människor som kom och hälsade på honom, och att han fick julkort varje år ifrån kungen och drottningen.
Vilken märklig historia.
Ja, det är
väldigt märklig. Jag sitter och funderar på vad det var som var attraktionskraften. Varför ville den brittiska överklassen gå och hälsa på honom? Det måste ju, mina fördomar då, om jag är lite cyniskt lagd här, och vi bara ponerar, det är ju att de därigenom visar, titta vilka goda människor vi är som umgås med den här udda figuren.
Mm. Men jag tror att han hade utvecklat någon slags filosofisk tänkande och att han hade en viss visdom. Han hade svårt att prata, för att han hade så mycket konstiga saker som hängde här. Så att det var svårt att höra vad han sa. Men det han sa, det var tydligen väldigt klokt och vist. Så att de frågade honom råd och så vidare, och han svarade utifrån sitt perspektiv. Och den
tiden, ja, alltså, så ser jag lite grann till oraklet i Delphi. Alltså, ni känner till det här, ni är ju från Lund, herregud, men Delphi ligger ju i Lund, men det ligger också i det gamla Grekland, och där fanns ju den här kvinnan som man lät inandas diverse narkotiska preparat, om det inte var så att hon redan liksom var psykotisk i botten. Hur som helst så svarade hon ju väldigt dunkelt,
ja.
Och sen så var det ju, fanns ju någon där i mellanledet som tolkade henne.
Ja,
det här,
ja,
var vad hon egentligen menade. Och lite samma sak lite känner man att det är här med. Det var ingen som riktigt hörde kanske vad han
nej,
sa.
Nej, kanske inte riktigt, men så tolkar de själv.
Ja, då hör man lite grann vad man tycker att man borde. Ja, men det här borde han väl nästan ha sagt.
Så blev det nog.
Jag känner inte till den här historien, men, eller jag känner ju till filmen. Mm. Men du menar alltså att filmen inte är helt med sanningen överensstämmande?
Nej, alla de här skildringarna som visar freaks som behandlas som djur, de är förljugna, för så var det inte. Utan hade
det kan
inte
du säga
blivit...
rakt av.
Jag kan säga det rakt av. Det fanns, de hade agenter och de hade kontrakt och de hade stora gager och det var ingen som kunde behandla dem illa på det viset.
En av de mest kända, åtminstone bland folk som är intresserade av film och som sätter cineast på sitt visitkort och sådär, skildringarna av Freakshow, den heter just Freaks.
Ja. Just det.
Todd Browning heter regissören, va? Ja. Vad hette? Och den här är från 30-talet.
1932.
32. Mm.
Och det blev ju ett dramaskri när den kom ut. För det första så tvingades de att censurera bort en tredjedel av filmen med detsamma. Och sen blev den bannlyst i nästan hela Europa. Och den liksom försvann bara. Det var ingen som ville se den. Förrän på 60-talet när det plötsligt blev någon slags nytändning för den. Och... ja, den är ju intressant därför att det är ju riktiga freaks, det är ju inte skådespelare, det är ju en historia, så någon slags spänningshistoria som utspelar sig i en freakshow. Men det är ju en del fantastiska attraktioner från den tiden som man kan se, som till exempel Coco the Bird Girl, som med smala ben och lite fågellikt ansikte som gjorde någon slags fågeldans, och det var en attraktion. Och en herre som heter Prince Radian, som var den levande torson. Han hade ingenting, inga lemmar, alltså inga armar, inga ben, utan bara torson och huvudet. Och i den här filmen kan man se honom hur han bara med läpparna tar upp en cigarett ur ett paket, tar ut en tändsticka, tänder tändstickan och tänder ciggen. Bara med läpparna, allt detta. Och det kan man säkert se på YouTube. Och antingen har det någonting att säga om människans förmåga att övervinna alla hinder, eller också bara hur jädra smarrigt det kan vara med en cigg ibland.
Ja. Om nikotinets fördärv.
Ja, precis. Ja.
Novell. Todd Brownings Freaks, en film som kan...
Och så Johnny och Robert Eck. Det är också en fantastisk duo. Två stycken enäggstvillingar, snygga killar. Den ena är helt normalväxt, den andra är precis lika snygg, men han slutar här. Det finns liksom inget under här.
Nu drar du ett streck ungefär vid naveln.
Ungefär, ja, nu är det radio återigen. Ja, vid naveln ungefär, där är det inte mer. Men de gjorde ett handstandsnummer och de gjorde rätt så avancerad akrobatik utefter sina förutsättningar. Och han har myntat också ett intressant uttryck. För han sa det att fråga mig om jag saknar om jag har saknat att leva ett liv med ben. Det är som att fråga en Eskimo om de har saknat att aldrig äta kronärtskockor.
Det är bra.
Ja.
Ett nyttigt ordstäv.
Ja.
Ja, nej, men det är väl som när man frågar som så här, Alexander Skarsgård, hur är det att vara son till en kändis? Ja, hur är det att vara son till någon som inte är känd? Är hans rimliga svar, va?
Ja.
Man har ju bara, man vet ju bara det man har varit med.
Ja, precis. Men han var också glad och nöjd med sin situation, kan man utläsa ur det uttalandet.
Ja, men freakshow generellt får vi säga att vara ett amerikanskt fenomen, alltså när vi, om vi åtminstone sätter just rubriken freakshow eller sideshow.
Ja.
Här i Sverige, alltså man kan ju som såklart sitta och moralisera över detta om man tycker att det är något att ägna sitt dyrbara liv åt. Man kan ju också fundera på, för jag hävdar ju att det här är ju inte konstigt, alltså att människor vill gå och titta på det här. Det är klart att man förfasar sig dit. Det är klart att, alltså, men det här är någonting som känns fel. Det är någonting som känns moraliskt lite tveksamt. Men samtidigt, jag hjälper ju den här människan som annars då får sitta på fattighuset till en bättre ekonomi. Och det är ju ändå lite spännande. När jag var liten, så, och det är det säkert fortfarande, så var ju Guinness rekordbok. Det var ju liksom det bästa som hände på hela året. Det var när det kom en ny Guinness rekordbok. Mm. Och där fanns ju då, där satt ju jag 11 år på 80-talet och tittade på Robert Pershing Wadlow, 272 centimeter i strumplästen. Och jag har varit på något museum i Las Vegas där man får se hur lång han är. Mm. Det tror jag fanns på Gröna Lund när jag var liten också på 80-talet. Det är långt, 272 centimeter.
Men han står ju på Ströget i Köpenhamn, ja. Utanför...
Ja, han är till och med.
Ja. Eller inte han, utan en träskulptur.
Mm. Ja, han dog 1940 och han stoppades inte upp. Och det fanns det jag minns tydligast från min barndoms Guinness rekordbok, det var bilderna på världens tjockaste tvillingar som jag tror hette Bobby och Billy och som satt på varsin minimotorcykel. Det tyckte man så lite lustigt ut. Och det fanns, ja, men det fanns ju någon man som hade ätit som åt glas och som hade ätit en flygplansvinge och så. Det är samma sak, alltså det är inte så att det här är någonting som bara tillhör historien. Även om 80-talet kan sägas tillhör historien så ges ju Guinness rekordbok fortfarande ut. Och vissa saker tycker vi det har vi på något vis liksom accepterat, och vissa saker har vi sagt att det där sysslar vi inte med idag, och vi har bytt ut lite olika beteckningar och så. Men egentligen så vill jag ju hävda att det här med att gå och titta på världens längsta man, det är som att titta på vad som helst så att säga. Alltså, det här är ju någonting som är udda, konstigt, spektakulärt. Mm. En sak som vi ganska ofta har tagit upp i den här podden, det är sådana här folkparksfenomen. I början av 60-talet så åkte ju alltså en man som heter Olle Björklund, som var en nyhetsankare på Aktuellt i TV. Mr. Aktuellt kallades han.
Kvällens telegram. Det föreslagna europeiska frihandelsområdet förefaller ha goda utsikter till framgång. Även om många problem alltjämt är olösta, sa svenska LOs ordförande Arne Geijer i ett inlägg ikväll på brittiska LOs årskongress i Bournemouth.
Han blev erbjuden stora pengar för att åka runt i folkparkerna. Alltså det var en man, han satt varje kväll och läste ett telegram så här i rutan. Och han drog, alltså han satt ju publikrekord på sina håll. Vad gjorde Olle Björklund? Stod han och läste ett telegram på scen? Vad fanns det göra? Ja, han hade en gul peruk och så spelade han lite munspel. Och sen gick han av scenen och skickade faktura. Stålfarfar hette ju en man som också blev en kändis för att han, ja, ni känner säkert till historien, det var ett färjelopp, man skulle cykla just till Haparanda, han fick inte vara med för att han var för gammal, då cyklade han på nätterna och kom fram ett dygn före alla andra. Mm. En stålfarfar, och han skulle också visas upp. Men vad är det att visa? Vad är det den här mannen kan? Ja, han kan cykla jättelångt. Ja, då har man inte plats att visa upp i en folkpark. Så att han får cykla kort. Han får cykla två varv här på scenen. Och sen så går vi av. För nu har vi sett Stålfarf. Det är ju det som är attraktionen. Stålfarf har inte mer att ge än just det faktum att han finns. Och det är lite grann samma sak. Alltså, det är ingen större skillnad på att visa upp att man är väldigt lång. Eller att man råkar vara den killen som sitter på kvällarna och läser telegram i TV.
Nej.
Precis. Det är samma för, som publik, så är det någonstans samma sak som blir stimulerad inom en, att det här är någonting på riktigt som jag kanske bara trodde fanns i fantasin.
Mm. Där har vi nog kärnan av hela attraktionen där.
Det är samma sak med Robert Pershing Wadlow, världens längste man, som med Olle Björklund, Mr. Aktuellt.
Ja. Eller Michael Landon, Joe Cartwright som kasade runt också i folkparkerna och skulle visas upp.
Just det. Ja. Michael Landon, han var sen med i Lilla huset på prärien. Han var också på någon svensk folkparksturné. Och vad har han att visa upp? Ja, han brukar liksom vara i TV och dra liksom lite repliker som någon annan har skrivit. Vad ska han göra? Ja, men han får en cowboyhatt och så får han skjuta lite med knallpulverpicka. Ja. Och så får han sjunga lite halvdant.
Give me a little kiss, will ya?
What are you gonna miss? Come on, huh? Och vi har pratat om det i den här podden också, när Roger Moore, innan han blev James Bond, som har ju stått som Simon Templar eller Helgonet, som en gentlemannatjuv. Och han fraktades runt med helikopter, jag tror det som en midsommar någon gång i början på 70-talet eller slutet på 60-talet. Och så sänktes han ner och så hörde man in en lokal dansorkester som spelade When the Saints Go Marching In. Och sen så vek Roger Moore en helgonetfigur av en klädhängare.
Hade han åtminstone gjort ett ballongdjur lite grann?
Ja, det är i alla fall en konst.
Det är i alla fall en konst.
Men det räcker. Liksom, där är han. Så, nu vet vi att han finns på riktigt. Mm. Ja, nu går vi vidare.
Det är spännande.
Jag tycker för egen del att man ska vara lite aktsam med att fördöma vad folk håller på med. Fördöma både publik. Framförallt ska man inte fördöma, tror jag, dåtidens publik, för att vi är ungefär lika nyfikna vi på allt som avviker och är udda.
Ja, absolut.
Sen kanske man ibland kan döma vissa impresarier i alla fall, som kanske var en smula cyniska.
Theodor Lent är ju, står inte högt i kurs i den här podden.
Spektakulärt, det var lite järvt av oss att säga att ja. Theodor Lent, han var en riktig typ.
Ja.
En man som dog för vad det blev, 150 år sedan. Mm. Har vi mer att säga om Freakshow?
Jag kommer inte riktigt ihåg vad vi har sagt.
Nej, men testa. Ska vi säga.
Nej, jag kommer inte på något mer egentligen.
Nej, alltså jag vill också säga att i början av 2000-talet, alltså nu är vi inne i modern tid, så gick det mycket så här dokusåpor, eller som Jan Malmsjö säger, dokusåpor på tv. Och då användes freakshow ofta som ett nedsättande begrepp. Det var många som var lite, tyckte sig vara lite finare och stå över stora delar av mänskligheten som sa, nej, jag tittar inte på sådana där dokusåpor, för att det, för mig är det rena freakshowen. Och på något vis så dömde man inte då inte bara ut de människor som var med i dokusåporna. Man dömde också ut på något vis freakshowen. Mm. Och dömer man ut den så kan man ju också påstå, eller minst kan man hävda att man också dömer ut freaksen.
Mm.
Det här tycker jag är lite intressant moralisk frågeställning.
Så ja, det är det.
Jag tycker ni alla kan ta med er när ni går hem ikväll. Och inte riktigt vet vad ni ska fundera på, så kan ni fundera på, Är det rätt att använda begreppet freakshow som ett nedsättande begrepp, eller är det så att man därmed nedvärderar själva freaksen? Det tycker jag, nu skojar jag inte. Det här tycker jag på riktigt är någonting man kan.
Det är, alltså skillnaden, i Europa har man ju alltid i viss mån förfasat sig över det, så att därför fick du alltid lindas in lite grann i vetenskap och så vidare. Men i USA, där har det varit mer acceptabelt, och det här, där höll det också på ända fram till 60-talet. När min farbror Trolle började på Ringling Brothers som artistchef där, då hade de fortfarande en sideshow med olika freaks. Men på den tiden hade det blivit lite modernare också. Då var en vanlig attraktion på såna här freakshows, det var unga tonåringar som hade tagit en dålig LSD-tripp och som visade sig att stå och titta på sina händer och slå efter hallucinationer och
påhittade. Folk som hade fastnat i så kallade psykoser.
Ja, de hade fastnat i psykos. Det var en vanlig attraktion på olika tivoli.
Och det gick såklart att bevisa att det här inte var någon som bara gjorde en pantomim.
Jag tror inte de gjorde så stort väsen av att bevisa det. Nej, jag tror folk fick köpa det. Men sen var det också, den sista tiden var det ju rätt så vanligt med geeks också. Och vad är en geek?
Jo. Ja, jag vet inte. Alltså, jag vill geek i USA idag, så tolkar jag det som att geek är väl ungefär samma sak som en nörd.
Ja, det skulle man kunna tro, men en geek är något väldigt specifikt. Det är en djungelmänniska. Det är en människa som har hittats i djungeln, kanske uppfostrad av apor eller vargar eller någonting som Mowgli. Det är en geek. Och den sätter man sen in i en bur och så sitter den där och biter huvudet av ormar och käkar orm och så vidare. Och spelar vildmänniska.
Är det här ett vanligt fenomen?
Alltså... Ja, det var vanlig genre i sideshow.
Men det var folk som hade påståtts, eller vet vi någonting om var de kom ifrån egentligen?
Ja, men de fick ju naturligtvis sälja in det där med ett bra vetenskapligt, kvasivetenskapligt föredrag och berätta var den var hittad och att den hade blivit uppfostrad av apor eller någonting, och hitta någon slags bra historia kring det här.
För det du nämner nu, det är ju en stor del av det som din farfar och hans förebild Peter Barnum och så har varit med och skapat. Detta med den spektakulära bakgrundshistorien.
Ja, den är väldigt viktig.
Ja, och ett ämne, det här ämnet vi pratar om nu, det tangerar inte bara cirkus som vi har pratat om, utan det tangerar också marknadsvarieté, som en gemensam bekant till oss, Bo Sjöqvist, har varit med i Snedtänkt och pratat om. Var i stort fortfarande en bit in på 70-talet. Eller på 70-talet så dog den traditionella marknadsvarietén, för då kom porren och åt upp den fullständigt. Men fram till dess så fanns det mycket så här som ormtjusaskar och fakirer.
Ja.
Fakirer inte minst. Folk som hade lite exotiska djur och de kunde ju komma kanske från Sala eller Skövde eller rent av Eslöv, men de hette ju alltid så här Miss Manjana.
Ja. Jo, det gäller ju att göra det lite exotiskt så det inte blir inte allt för vanligt och tråkigt. som är allt här i livet.
Nej, precis. Och det var väl det, de här marknadsvarieterna i väldigt hög grad kom. Som i en tid då folk inte var lika rörliga som nu. Och där folk kanske liksom var på sina jordbruk 364 dagar om året. Men en dag om året så var det faktiskt marknad. Och då tog man sig till Skänninge eller Sjöbo eller Kivik. Mm. Och där fick man se på inom loppet av som 8-10 timmar så kunde jag få se hela världen. Mm. För där var minsann liksom en kvinna från Afrika och så var det en kvinna som hon såg visserligen ut att komma från Sjöbo, men de sa att hon var från Jugoslavien, så då fick jag tro dem.
Det gäller ju att kunna sälja in sådana där saker, för en sak som är fullständigt meningslös kan man ju med många ord och väcka upp fantasin, så kan man ju göra det till en stor attraktion. Och det var ju det som min farfar i första hand kunde göra, för han var ju ingen särskild märkvärdig artist på något sätt. Han kunde liksom inte, han var inte ekvilibristisk på någonting, utan han kunde lägga ut texten och berätta och med humorkryddade små kvasivetenskapliga utläggningar om allting han gjorde. Och det var det som var hans styrka. Mm. Kunna lägga valsen, som det heter i branschen.
Mm. Ja, men jag tycker det är intressant också det du säger, att man lite grann legitimerade det faktum att vad vi egentligen gör här är att vi visar upp någonting udda, konstigt. Men vi förklär det i någon sorts vetenskaplig form. Mm. Vi ger det en vetenskaplig dräkt, en vetenskaplig förpackning. Det här påminner jag också ganska mycket om just porren. Om man studerar den, vilket jag tror de flesta av oss har gjort. Och hur den såg ut på 60-talet, under sexliberalismens tidevarv. Då det är mycket porr. Det hette kanske att det här är en sexualupplysningsfilm.
Ja, sexualupplysning.
Man kanske skulle göra en sexualupplysningsfilm som heter Kärlekens språk. Torgny Wickman kanske skulle göra den filmen. Och då var han ju tvungen att visa, om man ska visa hur sex går till, då måste man ju visa hur sex går till. Men sen så slänger man in lite olika människor i vita rockar som står och pratar entonigt och pratar om sädesceller och vaginal befruktning och så här. Och så kan man säga att den här filmen är ju en upplysningsfilm. Och så får man räkna med att alla den miljonen svenskar som gick och såg den på bio, de såg den för att de var väldigt, de hade ingen aning om hur barn blev till. Det var därför de gick och tittade. Nej, men det är lite grann samma sak. Mm. Så det finns ganska många beröringspunkter mellan porren och freakshowen.
Ja,
ytterligare en sak som vi tittar på.
Man får liksom legitimera det man håller på med genom att göra det lite vetenskapligt, lite intressant, någonting utbildande, någonting man kan lära sig en läxa av.
Ja, och det är lite grann så med vårt samtal här också.
Ja, det är det.
Vi påstår att vi vill ju upplysa er, men egentligen vill vi bara sitta och dra roliga anekdoter för
varandra. Kalla varandra för experter och specialister, men egentligen är vi bara två stycken nördar.
Ja, två geeks i den moderna bemärkelsen.
Ja.
Ja, nej, men jag tror att vi har åtminstone öppnat dörren till det som fordomdags kallades för freakshows. Det finns mer att lyssna på. Jag skulle rekommendera också att lyssna på de två program som Tony tidigare har gästat i Snedtänkt-serien, som då heter Om cirkus 1 respektive Om cirkus B. Nej, vad skämt. Om cirkus 2 heter det andra. Vet du vad du har medverkat i för sammanhang?
Jag har medverkat i Snedtänkt livepodd här i Lundadagarna. Nej.
I Lund i alla fall.
I Lund.
Jag vet inte vad det är för dagar. Jag tror det är söndag. Men det finns en Facebookgrupp och det finns en Facebooksida som heter Snedtänkt. Kan man joina om man vill, som det heter på nusvenska. Man kan mejla mig på helst bara positivrespons@gmail.com. Niklas Runsten kommer att få klippa det här och Andy Lundgren kommer att få vaska bort de där barnen som har skrikit på lekplatsen en bit härifrån. Stort tack för att ni orkar lyssna. Nästa vecka ska vi prata om någonting betydligt smalare. Tack. Tony Godin.
Tackar. Snedtänkt.